Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. En kylig och dyster vinterkväll, den 2 februari år 1933, inträffar en oväntad händelse i den pittoreska staden Le Mans, belägen i norra Frankrike. Advokaten René Lancelin är på väg hem för att hämta upp sin hustru och dotter efter en lång dag ute på stan. Men när han väl når fram till den eleganta bostaden känner han genast att något är fel. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. René Lancelin är en pensionerad advokat med en respekterad karriär bakom sig. Han och hans hustru Leonie bor i ett ståtligt radhus i centrala Le Mans, där de också delar hemmet med sin vuxna dotter Genevieve. Familjen Lancelin är förmögna och har två tjänsteflickor som arbetar flitigt i hushållet. Le Mans är en stad som är känd för sina legendariska racebanor som ligger en bit utanför stadskärnan. Racing-evenemang har lockat besökare från hela världen sedan den första tävlingen hölls där år 1906. Men denna kalla vinterkväll är det inte bilrace som kommer att vara i centrum, utan något helt annat. René står nu framför ytterdörren in till sitt pampiga tvåvåningsradhus. Han reagerar på att det är väldigt mörkt inne i huset. Det är bara på vinden, i pigkammaren, som ljuset letar sig ut. I övrigt är det helt svart inifrån huset. Något som hör till ovanligheten. Efter flera försök att öppna dörren upptäcker René att den är låst från insidan. Trots hans ihärdiga knackningar och alla rop får han inget svar från huset. Han tänker att någon borde ha öppnat. René hade planerat att gå iväg på middag med sin hustru och dotter, men de verkar inte vara hemma. Utöver det tycker René att det är märkligt att pigorna inte öppnar åt honom. Med en känsla av obehag som växer inom honom beslutar sig René för att lämna huset och uppsöka polisstationen. Där informerar han en tjänsteman om att något är fel i hans hem. Flera polispatruller skickas omedelbart till Renés radhus för att undersöka saken och säkerställa att allt är i sin ordning. Efter att ha undersökt eventuella alternativa ingångar till huset utöver ytterdörren klättrar en polisman över en mur i trädgården och tar sig in genom köksingången. Inne i huset råder total tystnad och mörker. Polisen använder ficklampor för att orientera sig. Efter en stund gör de en fasansfull upptäckt. På andra våningen hittar de ett blodigt människoöga på golvet. Poliserna fortsätter att söka igenom fastigheten och hittar snart två döda personer. Renés fru och dotter. De brutalt lemlästade kropparna är nästan oigenkännliga med utdragna ögon och andra omfattande skador. De ligger på en blodig matta på andra våningen i huset. Poliserna fortsätter att genomsöka fastigheten. Kanske är gärningspersonen kvar. Om inte annat så bodde ju också två pigor hos familjen. Hade de fått möta samma öde som dottern och frun i huset? Poliserna fortsätter sin sökning upp mot vinden. Och när de når pigornas rum upptäcker de att dörren är låst. När de sedan märker att det sipprar ut ljus genom dörrglipan blir de misstänksamma. Trots att de knackar på dörren och ber personerna eller personen på andra sidan att öppna får de inget svar. Poliserna tvingas därför rycka upp dörren och möts av en chockerande syn. Pigorna som arbetat i hushållet ligger i en säng tillsammans, endast klädda i underkläder. Systrarna, Kristin och Lea Pappin, grips på plats. En blodig hammare ligger bredvid sängen på golvet. Gripandet går lugnt till och systrarna förs till häktet för förhör. Men vad var det egentligen som hade hänt i huset? Var systrarna ansvariga för mordet på fru och dotter Lancelin? Vi måste backa bandet och undersöka händelserna bakåt i tiden för att få en bättre förståelse för vad som skett. Kristin och Leas historia präglades av en tumult barndom där de aldrig riktigt fick någon fast punkt i livet. De flyttade runt mellan släktingar, klosterskolor och barnhem och deras mamma ville inte ha dem i hemmet. Kontakten var minimal. Deras pappa var en missbrukare och hade anklagats för att ha våldtagit deras äldre syster. Så det var inte ett alternativ för systrarna att bo hos honom. När Kristin fyllde 21 år började hon söka efter arbete. Och hon hamnade till slut hos paret Lancelin som piga. Något år senare fick även hennes syster anställning och samma familj. Och de delade då på ett ovanligt bra rum på vinden. Rummet hade till och med värme, vilket var ovanligt för pigor i Frankrike på 1930-talet. Systrarnas uppgift i hemmet var att städa, tvätta, laga mat och utföra andra vardagssysslor. Till en början var relationen mellan systrarna och familjen god. De behandlades med respekt, åt samma mat som familjen och fick ledigt på söndagar för att gå på mässan i staden. De fick även en dräglig lön enligt dåtidens standard. Med åren började fru Lancelin bli allt mer irriterad på att systrarna tillbringade mycket tid på sitt rum. Hon ansåg att de fick betalt för att arbeta i hushållet och borde därför inte ha så mycket ledig tid. Relationen mellan systrarna och familjen började försämras. Fru Lancelin talade aldrig direkt till systrarna. Istället gav hon dem instruktioner genom skriftliga lappar. När år passerade började fru Lancelin granska systrarnas arbete på en ny nivå. Hon gick runt i huset och drog med händerna på möblerna för att försäkra sig om att inga möbler var dammiga. Minsta lilla miss skulle ha varit lika med underkänt arbete. Men frågan är fortfarande, vad hände egentligen den där mörka vinterkvällen den 2 februari år 1933? Fru Lancelin skulle ut och shoppa med sin dotter. De hade planerat att vara ute hela dagen för att sedan gå hem till fru Lancelins bror och äta middag. Tanken var att de skulle träffa Renee en stund innan för att sedan gå till middagen tillsammans. Pigorna var kvar i hemmet under dagen och utförde sitt hushållsarbete. Och där gick något fel. När systrarna kopplade in ett strykjärn i eluttaget gick en säkring i huset, vilket orsakade strömavbrott. Systrarna funderade på att kontakta en elektriker, men bestämde sig för att vänta tills dagen därpå. När klockan var runt 17.30 återvände fru Lancelin och hennes dotter till hemmet. Fru Lancelin var rasande över strömavbrottet och över att strykjärnet var trasigt. Hon gav Kristin en rejäl utskällning. Pigan Kristin blev mycket chockad och upprörd över fru Lancelins hårda ord. Hon grep tag i en tekanna som stod på en möbel bredvid och slog den i huvudet på frun som föll mot golvet. Dottern i familjen försökte hjälpa sin mamma men fick också ett träff med tekannan i huvudet.
Podplay.
Hej, jag heter Nemo Hedén och jag driver podden Nemo möter en vän. Varje måndag möter jag Sveriges mest kända profiler.
Alltså de kan citera saker som jag inte ens känner igen längre. Jag kan inte de där citaten, men de kan de utan till.
Sveriges bästa gästlista.
Nej, det är absolut inte kul. Och det är också en sån grej som, snälla, låt mig slippa nu. Jag vill inte.
Sveriges främsta kändisar.
Nu ska jag testa ett skämt, hörrni, utan mer så här, bara ta upp en anekdot eller någonting jag tänkt på och så bara prata om det, och så märker jag att så här, folk skrattar och spinner vidare på det. Fan, det här kan man göra något till det.
Och jag får dem att berätta sakerna som de aldrig har berättat tidigare.
Förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Och då vet de, hade skrivit om mig överallt. Och det var liksom dålig stämning i familjen och jag mådde så jävla dåligt. Och jag tror att mamma till och med ringde mig och bara sa så här: du får fan med byta efternamn.
Alex Schulman, Johanna Nordström, Joakim Lundell, Robert Gustafsson, Carolina Gynning och många fler i Nemo möter en vän 2.0. Nytt avsnitt varje måndag. Finns där poddar finns.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
Podplay, en del av Power Media.
Pigan Lea hör ett tumult när hon är uppe på vinden och skyndar sig ner för trappan. Hon ser att det pågår ett fysiskt bråk mellan dottern Lancelin, fru Lancelin och hennes syster Kristin. Lea bestämmer sig för att försvara sin syster och det uppstår bråk mellan de fyra kvinnorna. Mitt i tumultet beordrar Kristin sin syster att driva ut ögonen på dotter Lancelin. Lea lyssnar och gör som hon blir tillsagd. Kristin beslutar sig sedan för att göra samma sak mot fru Lancelin. Dotter och fru Lancelin blir underkuvade av de två våldsamma pigorna och ligger ner på golvet och skriker av skräck och smärta. Trots att de fortfarande är vid liv är de helt hjälplösa utan synen. Systrarna hämtar en kniv och en hammare och misshandlar kvinnorna tills de är tysta och avlidna. Därefter börjar de skära i kropparna och kvinnorna är nästan helt oigenkännliga när de till slut hittas. Systrarna låser alla dörrar till fastigheten och går sedan in i sitt rum på vinden och väntar på polisen. De klär av sig sina blodiga kläder och lägger sig in till varandra i sängen. När systrarna grips påstår de att de handlat i självförsvar. De hävdar att om de inte hade dödat kvinnorna så skulle de själva ha dött. På polisstationen avlade Kristin ett vittnesmål som löd så här: jag rusade ner till köket och gick för att hämta en hammare och en kniv och med bägge verktyg kämpade jag och min syster mot våra två matmödrar. Vi genomborrade huvudena med en kniv, slog med en tekanna som stod på ett litet bord vid trappan. Vi bytte verktyget flera gånger mot ett annat. Det vill säga, jag gav min syster hammaren att slå med och hon gav oss kniven. Vi gjorde samma sak med tekannan och offren skrek, men jag minns inte om de yttrade några ord. Jag gick för att låsa dörren och stängde dörren till vestibulen också. Jag stängde dessa dörrar därför att jag hellre ville att polisen skulle upptäcka vårt brott innan våra arbetsgivare. Så gick min syster och jag och tvättade våra händer för att vi hade dem fulla av blod. När vi kom in i vårt rum tog vi av våra kläder som var fläckade av blod. Vi tog på oss en morgonrock, vi stängde dörren till vårt rum och vi gick bägge till sängs i samma bädd. Detta är vad ni fann oss när ni bröt upp dörren. Jag har inga känslor av ånger. Med andra ord, jag kan inte säga er om jag inte har några. Jag föredrar att hudflänga mina arbetsgivare framför att de hudflänger mig eller min syster. Jag planerade inte mitt brott. Jag hatar dem inte, men jag accepterar inte hur Madame Lancelin behandlade mig denna kväll. Fallet skakade om Frankrike och chockerade många. Två kvinnor, systrar och pigor hade utfört ett fruktansvärt mord. Det verkade nästan för otroligt för att vara sant. Under efterföljande förhör svarade Kristin tydligt på frågorna, medan Lea var mycket förtegen. Systrarna hölls åtskilda inför rättegången, något som var svårt för Kristin att hantera. Hon skrek efter Lea från sin cell och betedde sig på ett sätt som tolkades som sexuellt. Kristin började även hallucinera, vilket man tror att hon gjort tidigare när hon bodde hemma hos familjen Lancelin. Vid ett tillfälle i häktet försökte hon riva ut sina egna ögon och tvingades bära en tvångströja. Systrarna tilldelades en försvarsadvokat som under rättegången hävdade att systrarna hade varit tillfälligt psykiskt sjuka. Försvararen hade sökt i den gamla familjehistorien och hittat exempel på släktingar som lidit av psykiska problem. En hade drabbats av våldsamma humörsvängningar. En annan hade begått självmord. Detta användes som bevis för att systrarna hade ärftliga anlag för att drabbas av liknande problem. Den 30 september år 1933 avkunnades domen och systrarna ansågs vara skyldiga. Kristin ansågs ha drivit på mordet och dömdes till döden genom giljotin, medan Lea, som varit medbrottsling, dömdes till 10 års fängelse. Ja, vi stannar upp där. Efter rättegången och domen är det uppenbart att Kristina har svårt att hantera sitt straff och isolering från sin syster. Hon sitter i häktet i väntan på sitt dödsstraff. Hon blir allt mer psykiskt sjuk under den här tiden och slutar bland annat äta och förs därför till mentalsjukhus. Till följd av detta mildras hennes straff till livstidsfängelse, men hon avlider 4 år senare på grund av att hon vägrar äta. Lea å andra sidan spenderar totalt 8 år i fängelse innan hon släpps och flyttar till samma stad där hennes mor bor. Där byter hon namn och tar jobb på ett hotell. Cirka 30 år senare begär sig en journalist ut på jakt efter Lea. Och den här journalisten lyckas hitta henne och får en intervju. Lea berättar under intervjun hur hon fortfarande lider av ångest och fysiskt obehag när hon tänker på sin syster. Hon säger, citat, "Hon är alltid vacker och ung. Hon ler som hon gjorde förr i tiden, med ironi. Jag slits isär. Jag skrumpnar ihop. Jag svettas av rädsla. Jag svimmar." Efter rättegången mot Lea och Kristin hävdade psykologiska experter att systrarna led av ett tillstånd som kallas dårskap för två. Det här innebar en delad psykos. Denna psykos resulterade i att systrarna hade delade paranoida symptom, som att höra röster, känna en konstant känsla av förföljelse och ha en förmåga att uppmuntra till våld i upplevt självförsvar mot inbillade hot. Dessutom uttryckte systrarna även olämpliga beteenden relaterade till sexualitet. Sammanfattningsvis menade de psykologiska experterna att systrarna Papins tillstånd var det som ledde till mordet. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn, eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. En konstig syn fångar förbipasserandes uppmärksamhet den 30 mars 2005. Något flyter runt i kanalen i Dublin. Det visar sig senare vara ett ben. Polisen blir inkopplad och efter flera månaders utredning hamnar 3 kvinnor i centrum för undersökningen. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
Podplay, en del av